Temat för predikan idag är församling i mission. Och lägg märke till nu direkt att jag säger inte församling och mission, utan församling i mission. Eller en missionell församling. Ja, vi firar gudstjänst i en församling. Och med fokus på mission. Och då kanske det är på sin plats, även om en och annan kanske tycker att det är onödigt, att ställa frågan, vad är mission egentligen? Och varför och hur angår det församlingen? För det är ju så att de här orden, mission, missionera, även missionär, används allt mer även i Sverige och på det svenska språket, på andra områden än inom kyrkan och på ett sätt som vi inte är vana vid inom kyrkan. Det talas till exempel om en diplomatisk mission eller en militär mission i betydelsen ett specifikt uppdrag. I sekulära medier kan vi läsa och höra om till exempel en person, och nu citerar jag, vars livsuppgift och mission var att borra i djupa och svåra ting. Slutcitat. Eller vi läser om att någon missionerar för en politisk övertygelse. Eller att någon ser sig som missionär för något. Jag har sett exempel på att man är missionär för bildning eller missionär för klimatet eller vad det nu är. De här orden, särskilt när de används på det religiösa området, väcker också upp negativa föreställningar och känslor. Jag läste en artikel av en journalist som skrev om en företeelse, det spelar ingen roll vad det var nu då, en företeelse som spred sig över världen. Och så plötsligt kom det här i hans text. Men inte genom mission som att pådyvla folk det religiösa budskapet. Utan genom samtal och genom att knyta vänskapsband. Det är en mycket lågmäld process. Och där lämnar vi den där journalisten. Hans bild av kristen mission var att det är att pådyvla folk ett religiöst budskap. Och att det inte sker genom samtal och genom att knyta vänskapsband. Och att det inte är en lågmäld process. Ja, vad ska man säga om det? Suck. Även inom församlingen kanske vi bär med oss gamla bilder av mission som gör att vi inte känner den som lika angelägen idag. Kanske uppfattar vi mission som något vi håller på med. Som en aktivitet eller en verksamhetsform bland andra. Till förmån för något som sker långt borta i andra länder. Kanske menar vi att det räcker att några entusiaster ägnar sig åt det. Och visst kan vi andra ge lite stöd. Men vi borde nog hellre ägna tid, kraft och pengar till annat. Ja, jag vill ta med idag till fyra olika bibelställen, fyra stationer på en liten vandring här. Och se vad det ger för bild av mission. Men först vill jag ställa två konstiga frågor. Har du någonsin sett en eld som inte brinner? Är det i så fall verkligen en eld? Jag vet inte hur du reagerar på de här frågorna. Men lyssna nu på ett citat från den schweiziske teologen Emil Brunner. Kyrkan lever av mission som elden av att brinna. Om en församling inte är kyrka i mission, är det då verkligen en församling i biblisk mening? De frågorna lämnar jag till er att fundera vidare på. Nu vill jag lyfta fram fyra aspekter på församling i mission genom fyra olika bibelsammanhang. Jag kanske också ska säga, vilket en och annan av er har upptäckt, att de här orden, mission, missionär, missionera, de finns ju inte i våra svenska biblar. Är det någon som har hittat en? Nej. För de kommer från latinet in i vårt språk. Men saken finns ju där. De motsvarande grekiska orden översätts till svenska med ord som sändning, sända och utsänd. Och då har vi redan börjat spåra in på en grundläggande innebörd. Så första stationen, första bibelsammanhanget. Johannes 17, 18-20. Sändning pågår. Det här stället är från Jesu förbön för sina lärjungar. Och så här ber Jesus. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och så kommer det efter några andra ord där. Inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Så sändningsbönen från Jesus här gällde alltså inte bara hans dåvarande lärjungar, utan även alla de som kommer till tro genom tiderna utifrån de som förmedlar Jesu ord. Generation efter generation, alltså alla troende som genom tiderna församlas kring Jesus Kristus. Församlingen i alla tider blir alltså i själva sin natur delaktig i Faderns sändning av Jesus. Församlingen är sänd till världen. Det börjar alltså med Guds sändning, med Guds mission. Och den har sin yttersta grund i Guds kärlek. Vi läser i den kända texten i Johannes evangeliet 3:16. Så älskade Gud världen att han gav eller sände sin enda son för att världen skulle räddas genom honom. Och när Jesus i följande vers i sin tur i Johannes 17 där följande, gjorde lärjungarna delaktiga i den här sändningen, så står det: ta emot helig ande. Och han andades på dem. Alltså, ta emot min ande. Det är alltså genom sin ande som Jesus fortsätter sin mission. Genom apostlarna, de utsända. Och vidare genom församlingen. Det hör till församlingens själva identitet att vara sänd. Att vara i sändning. Att presentera Guds goda nyheter och att representera Guds rikes liv. Man kan sammanfatta det så här på den här första stationen. Det är i grunden så att det inte är så att församlingen har en mission som den kan välja eller välja bort eller styra över. Det är istället så att missionen, det vill säga Guds mission, Kristi mission, har en församling som sin kanal. Smaka på det. Det är annorlunda. Genom församlingen får människor både höra de goda nyheterna om Guds räddning och se Guds rikes liv, om än genom begränsade och bräckliga människor som vi är. Så från den första stationen tar vi in. Vi är i sändning. Och nu kommer jag till den andra stationen, det andra bibelstället. Apostlagärningarna 1 och 8. Gränsöverskridande mission. För där säger den uppståndne Jesus till sina lärjungar: ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Församlingen är indragen i en pågående sändning i tid och rum som till sin natur hela tiden överskrider gränser. Och det är olika sorts gränser. Den första vi kan hämta därifrån representeras av Jerusalem. Alltså församlingens direkta närmiljö. Den gräns som där överskrids, det är ju gränsen mellan tro och icke-tro. Mellan människor i församlingen som tror och människor som inte tror. Alltså mellan församlingen och det som Nya testamentet kallar världen. Men i stort, i närmiljön, så delar ju församlingen kulturmiljö och språk och så vidare med sin omgivning. Och till Jerusalem hör förstås också vittnesbördet till barnen och nya generationer. Men den första gränsöverskridningen är den som sker i en församlings närmiljö. Den andra gränsöverskridningen representeras av Judeen. Det vill säga det egna folket i vidare mening. Det är ingen ny principiell gränsöverskridning då, men de troendes vittnesbörd sprids när de förflyttar sig inom det egna folkets område. Den tredje gränsöverskridningen representeras av Samarien. Samarierna var ju ett blandfolk, och till dem hade judarna en mycket kluven inställning. Och en hel del fördomar odlades i båda riktningar för övrigt. Språkligt fanns det en dialektal skillnad, men de kunde kommunicera i alla fall. Men däremot fanns det betydande kulturella och religiösa skillnader som kunde leda och ledde till konflikter. Och verkligen utgjorde en utmaning till gränsöverskridning. Och vi kan ju tänka på vår närmiljö, på vårt folk och på, ja, för Samarien, kanske vissa förorter, invandrargrupper och så. Den fjärde gränsöverskridningen representeras av uttrycket jordens yttersta gräns. Och i det här fallet i apostelgärningarna så var det ju icke-judiska folk som det innebar. Och det var alltså med definitiva kulturella, religiösa och språkliga gränser som behövde överskridas. För rörelsen måste gå vidare till alla folk. Vi ser ju början av den här rörelsen i Nya testamentet. Vi kan till exempel läsa om hur Paulus berättar för de kristna i Rom om sin vision att resa till Spanien. Folken i Medelhavsområdet på den tiden uppfattade Spanien som jordens yttersta gräns. För där bortom fanns ju bara det stora havet. Och Paulus skulle förstås enligt Jesu program till jordens yttersta gräns. Vi kan se den här texten i Apostlagärningarna 1-8 som ett sorts missionsprogram. Den har sin tillämpning för varje lokal församling, när den än finns och var den än finns. Alla församlingar har sitt Jerusalem, har sitt Judeen och har sitt Samarien och har sin jordens yttersta gräns. Varje församling har sitt Spanien, om ni så vill. Men varje missionell församling har sin egen variant av de här fyra dimensionerna. Och viktigt, varje medlem, varje lem i församlingen kan vara mer eller mindre engagerad i de här olika dimensionerna. Men alla lemmar i församlingen är engagerad i någon av dem på ett särskilt sätt. Och var och en behöver fundera över. Vilken är min del i den här helheten? Vad är det som Gud lägger på mitt hjärta och i mitt liv på ett särskilt sätt? Så kan jag medverka och delta i det övriga också. Men var och en har sin plats. Men det är olika. Men tillsammans får församlingen sträva efter att leva ut en helhetssyn på det missionella uppdraget. Där varje gränsöverskridning innebär särskilda utmaningar. Ja, det här kan ju handla om allt möjligt. Information, förbön, kommunikation, relationer, anpassning till andra sammanhang eller samverkan med andra. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om praktiskt stöd och så vidare och så vidare. Men ytterst och framförallt så handlar det om en öppenhet för Guds andes ledning. Guds kärlek. Alltså delaktighet i den Guds kärlek som är drivkraften i Guds mission, i sändningen. Guds mission genom Guds församling. Och nu kommer vi till den tredje stationen. Tredje bibelstället som jag vill lyfta fram här i Apostlagärningarna 2. I de sista verserna där. Vad kan vi lära av Jerusalemförsamlingen? Om den församlingen läser vi, de som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. De höll samman och möttes varje dag i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. En del av det här kanske var speciellt just då och där. Men den här texten visar tydligt hur människor attraheras till församlingen och tron genom kvaliteten i församlingens inre liv och gemenskap. Det här togs uttryck på fyra sätt. Genom en genuin andlighet. I texten ser vi det uttryckt i nattvard och bön, i den jublande glädjen och i Guds kraft genom under och tecken som följde senare där i texten. Genuin andlighet. För det andra genom en intellektuell klarhet och en tydlig biblisk grund. I texten ser vi det uttryckt i uttrycket apostlarnas undervisning. För det tredje genom en social gemenskap. I texten ser vi det uttryckt i att man möttes i hemmen och man åt tillsammans. Och för det fjärde genom en materiell omsorg. I texten ser vi det uttryckt i den inbördes hjälpen, i att man delade sina ägodelar och på det sättet motverkade fattigdomen i församlingen. Det är en mycket viktig aspekt av församlingens uppdrag i sin närmiljö. Och olika personer har alltså olika bidrag, allt efter naturliga gåvor och andliga gåvor. När en andlig, moralisk och social kvalitet finns i det inre livet och gemenskapen, då kan den verka attraherande som en magnet. Utan en sån förankring i det inre livet så blir ett utåtriktat vittnesbörd inte trovärdigt. Även om den här aspekten kan behöva betonas mer i vissa tider så får den inte renodlas på bekostnad av de andra aspekterna i missionsprogrammet i Apostlagärningarna 1 och 8. För då blir snart det inre livet osunt om det inte sker gränsöverskridningar enligt de andra punkterna. För Jesu formulering var ju tydligt att uppdraget inte bara skulle vara gränsöverskridande till människor i närmiljön utan även över andra gränser. Ja, Jerusalemförsamlingen var en mönsterförsamling i ett avseende, det här första. att den hade en attraherande dimension av sändningen. Människor drogs dit och till tron. Vi får inspireras av dem att bli och förbli en församling som attraherar. Men Jerusalemförsamlingen verkade bara i sin närmiljö och bland det egna folket. De tog inte själv initiativ till att överskrida gränser utifrån det uppdrag den fått mot Samarien och mot jordens yttersta gräns. Det krävdes faktiskt en förföljelse för att dess representanter skulle komma över de gränserna mot samarier och icke-judiska folk. Det krävdes en särskild upprepad vision från Gud för att Petrus skulle acceptera att gå till romaren Cornelius hus. Vi får alltså inte idealisera Jerusalemförsamlingen utan måste klart se att de hade en svag punkt här. Det var svårt för dem att komma ur traditionens hjulspår fast den kallelsen, programmet, var tydligt formulerat. Och nu kommer vi till den fjärde stationen, fjärde bibelsammanhanget längre fram i apostlagärningarna. Och frågan, vad kan vi lära av Antiochia-församlingen? Vi får vända oss från Jerusalem till Antiochia för att få inspiration på en annan viktig punkt. Antiochia-församlingen tillkom genom några av dem som skingrats under just den förföljelse jag antydde och nådde via Samarien norrut till Antiochia. En storstad och ett handelscentrum i korsningen mellan olika handelsvägar som nu ligger på gränsen mellan Libanon och Turkiet. Antiochia var, som de flesta handelsstäder på den tiden, mångkulturell och mångreligiös. Men de första som kom dit, läser vi, de förkunnade evangeliet bara för judar. Men så läser vi i Apostlagärningarna 11 från vers 20. Men några av dem var från Cypern och Kyrene. De var judar, men från Cypern och Kyrene. Och när de kom till Antiochia predikade de också för icke-judar. Och lät dem höra budskapen om Herren Jesus. Herrens hand var med dem så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem. Där blev man lite oroad. Vad är det nu som händer? Men det var för väl att församlingen beslöt sig för att skicka just Barnabas för att kolla upp vad som hände i Antiochia. För Barnabas var själv från Cypern och han hade en viss vana att relatera till icke-judar. Och så läser vi hur han bejakar det han såg som ett uttryck för Guds nåd. Och han uppmuntrade Antiochia-församlingen i vardande att fortsätta vara en blandförsamling mellan judar och icke-judar och mellan olika etniska grupper. Och han lät hämta Paulus från Paulus hemstad Tarsus. Han hade ju dragit sig tillbaka dit för att invänta Guds ledning för hur hans kallelse skulle förverkligas. Och så kom Barnabas och letade upp honom och drog honom in i Antiochia-församlingen. Barnabas vågade tänka nytt. Barnabas vågade ge förtroende. Och därmed kunde nästa fas i utvecklingen börja. Barnabas och Paulus undervisade tillsammans i den nya församlingen under ett år, läser vi. Och i kapitel 11:26 så läser vi, det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna. Alltså den mångkulturella karaktären på den här framväxande församlingen var så tydlig att omgivningen inte kunde se den bara som en gruppering inom judendomen. Och läser vi namnen på församlingsledarna som trädde fram där så kan vi ju se och härleda de här namnen till olika social etnisk bakgrund. Niger, Lucius, Manaen och så vidare. Församlingens inre liv visade på evangeliets budskap om försoning mellan människor. Och man kunde ju tänka sig att de skulle vara lite fundersamma kring församlingen i Jerusalem. Men de vände sig inte mot trossyskonen i Jerusalem och Judén. Utan när det utbröt en hungersnöd där så var Antiochia-församlingen snabb på att förmedla hjälp till Jerusalem-församlingen. Det var inte märkligt alltså att just Antiochia blev den plats där en tro grundad i judendomen kunde mogna och i sanning bli en världsvid tro. Det skedde ju så, som vi läser i kapitel 13. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den heliga anden till dem: avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. En ung församling. Efter ett par tre år, eller knappt det. Man vågade sända sina ledare. Och utgick från att Gud löser vårt eget problem med ledarskap efter det. Så utöver attraktionskraften så blev Antiochia-församlingen gränsöverskridande. Och hur kom det sig att man vågade det? Att man tog in andens provocerande maning? Ja, jag tänker så här. Att de här nykristna i Antiochia, det var ju en handelsstad. Familjerna hade ju kommit från olika delar av romarriket och särskilt den östra delen. De kom säkert från olika folkgrupper och så här. Och när de mötte evangeliet och tron på Jesus i Antiochia så tänkte de på sina släktingar och fränder i andra områden. Och de började säkert be att också deras släktingar skulle möta det här budskapet. Och därför kunde de tänka sig att när anden säger till oss att vi ska skicka våra ledare, då är det en del av bönesvaret. Och så blev Antiochia en sändande och stödjande församling för det som anden hade kallat deras lärare till. Missionärer över nya gränser. Och det framgår av fortsättningen att den här församlingen fortsatte, den avskilde dem, men de fortsatte att be för dem och att följa dem. Och när det här teamet kom tillbaka efter sin första resa så läser vi i kapitel 14 att de kallade samman församlingen och berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Så genom att församlingen responderade på utmaningen att bli gränsöverskridande så öppnades trons dörr för icke-judar, för nya folkgrupper i området. Så Antiochia-församlingen var en mönsterförsamling när det gällde den här centrifugala, utåtriktade dimensionen av sändningen. Så låt oss inspireras av Antiochia-församlingen när det gäller den sidan. Då kan trons dörr öppnas för allt fler och för olika grupper av människor i olika delar av resan till jordens yttersta gräns. Så till sist. Genom att inspireras av både Jerusalemförsamlingen och Antiochiaförsamlingen i deras respektive styrkor här, i förverkligandet av Guds mission genom Jesus sändning, så kan våra församlingar bli missionella fullt ut, både lokalt och globalt, och bli riktiga lokala missionsförsamlingar. Och i en sån här funktion finns det mycket att vinna för en lokal församling. Att knyta an till en samverkan som är större och bredare. och i ert fall till den samverkan som finns inom evangeliska frikyrkan. För att både i närmiljö, i det egna landet och internationellt bidra till att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället. För det behövs det trohet och uthållighet i samspel med flexibilitet, mod och nytänkande. Man behöver ta vara på naturliga länkar in i olika miljöer. Och man behöver ta vara på eldsjälarna, för utan vilka missionsglöden lätt falnar. För, som jag ju citerade inledningsvis, kyrkan lever av mission som elden av att brinna. Sändning pågår. Av nåd får vi säga: Herre, här är jag. Sänd mig. Dra oss in i din mission. Led oss var och en och tillsammans så att vi blir delaktiga i din mission. För den har en församling som sin kanal. Och lever vi i den missionen, då lever vi i sanning i en gudstjänst. Och jag vill avsluta med ett citat av den brittiske missionsbiskopen och missionsteologen Leslie Newbegin. Hör här. Mission är lovsång i handling. Dess syfte är att förhärliga Gud. Amen. Herre, vi ber att ditt eget ord ska landa i våra hjärtan, gro där och få bära frukt. För var och en av oss individuellt och för hela gemenskapen. Ske så i Jesu namn. Amen.